Nu har vi kommit till sista delen av Markus 1. Vi läser från vers 40 till vers 45. En spetälsk kom fram till honom, alltså till Jesus, och föll på knä och bad. Om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sade: jag vill, bli ren. Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Sedan skickade Jesus iväg honom och sa strängt: se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick ut och började ivrigt berätta och spred ryktet vida omkring. Därför kunde Jesus inte längre gå in i städerna öppet, utan han stannade ute i ödemarken. Och folk kom till honom från alla håll. Så låter det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Lägg din välsignelse till det på allas våra hjärtan. Ja, en spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: om du vill så kan du göra mig ren. Spetälsk. Ordet spetälska används i Bibeln enligt forskarna om många olika hudsjukdomar, inte bara det som vi idag känner under namnet lepra. Den som hade något av de här sjukdomarna var under ett strängt regelverk enligt Mose lag. Man kan läsa om det i bland annat tredje Mosebok 13:2. När någon får en upphöjning på huden eller ett utslag eller en ljusfläck och detta utvecklas till något som liknar spetälska på hans hud, ska han föras till prästen Aaron eller till en av hans söner, prästerna. Det var väldigt allvarligt och utsatt att ha spetälska. Tredje Mosebok 13:45. Den som är angripen av spetälska ska gå med sönderrivna kläder. Han ska ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: oren, oren! Så länge han är angripen av spetälska ska han vara oren. Han är oren och ska bo avskilt. Han ska ha sin bostad utanför lägret. Det är därför en väldig spänning i texten när det står om mycket folk å ena sidan och en spetälsk å andra sidan. Då förstår vi att det är någonting här. Och Fjällstedt, han skriver så här: den som angreps av den led de smärtsammaste kval. Hela kroppen överkläddes med stinkande sår. Själen intogs av en odräglig ångest. Ofta var denna sjukdom obotlig. Den var också i hög grad smittsam. Den sjuke måste därför avhålla sig från umgänge med andra människor. Men inget elände var så stort att inte Jesus kunde bota det. Även den spetälske vågade därför närma sig honom med hopp om hjälp när allt hopp om mänsklig hjälp var ute. Den spetälske mannen kom därför och tillbad honom som ordet föll ner också kan betyda. Falla ner i djup vördnad. Vill du, eller om du vill så kan du. Detta är trons bön. Det behöver inte anses uttrycka misstroende mot Jesu vilja. Det uttrycker istället den ödmjukhet i vilken tron alltid säger om du vill, tillsammans med den förtröstan i vilken tron säger du kan. Det är värt att lägga märke till Luthers ord: vi tror också lätt att Kristus kan hjälpa, inte lika lätt att han även vill. Så det var en förståndig kommentar, tycker jag. Vill du? Om du kan så vill du. Det är en tronsbön. Detta är en tronsbön. Den behöver inte uttrycka misstroende mot Jesu vilja. Det uttrycker istället den ödmjukhet i vilken tron alltid säger om du vill, tillsammans med den förtröstan i vilken tron säger du kan. Så kan han alltid. Och vi får känna ödmjukhet inför hans vilja. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sa: jag vill bli ren. Fjällstedt kommenterar: Jesus hade kunnat bota honom endast med sitt allsmäktiga ord, men han nedlät sig också i sin kärlek att vidröra honom med sin helande hand. Detta verkar ha skett också som ett tecken att Jesus inte behövde befara den svåra smittan. Ingen kroppslig sjukdom är en tydligare bild av synden än spetälskan. Så har Jesus trätt i gemenskap med oss syndare och vår synd utan att själv bli besmittad av den. Mycket intressant tanke. I studiebibeln står det så här: orden jag vill är nådens språk, medan bli ren är allmaktens skaparord. I dessa ord låter oss den helige ande förstå någonting genom Petrus och Markus ord. Helandet har sin grund i barmhärtigheten, alltså i förbarmandets nåd. Det är därför den överdrivna trosförkunnelseteologin är korrupt om den gör påståendet att helande är en rättighet som den troende kan kräva av Gud, för att Gud menas vara skyldig alla människor helbrägdagörelse redan i denna tidsålder, enligt sitt ord. Alltså tanken att ett särskilt mentalt tillstånd eller ett speciellt lidelsefullt, intensivt eller aggressivt känsloläge, eller en speciellt uttalad formel eller tonfall skulle vara det som tvingar Gud att göra någon frisk. Alltså det har mycket mer med New Age, gnosticism, New Thought, Christian Science, vit magi och vidskeplighet att göra än med Bibelns nåderika evangelium. Nåd eller förbarmande, barmhärtighet, är aldrig något som vi kan kräva eller förtjäna genom tekniker. Nåd är och förblir nåd. Guds förbarmande över en sjuk genom helande är uteslutande ett uttryck för hans individuella plan för den människan och äger rum om Gud vill förbarma sig på det sättet eller när Gud vill förbarma sig på det sättet. Och då sker det med största lätthet eftersom det utförs av en allsmäktig och allvis Gud. När Paulus mot slutet av sin tjänst såg helande var det inte som ett uttryck för apostoliska tecken under ens, utan som svar på en troende människas bön. Han såg det inte som en självklarhet utan ett uttryck för Guds barmhärtighet och nåd. Vi kan läsa om det i Filipperbrevet 2:25. Jag tyckte dock att det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er, min broder, medarbetare och medkämpe, som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni hört att han blivit sjuk. Och han var verkligen sjuk, nära döden. Men, lyssna nu, Gud förbarmade sig över honom. Och inte bara över honom, utan också över mig. Så att jag inte skulle få sorg på sorg. Lägg märke till vad den stora aposteln gör. Han hänvisar Epafroditus helande inte till sin egen teckentjänst, undertjänst, helbrägdagörelsetjänst, apostoliska tjänst eller något annat som har med honom att göra. Utan han hänvisar Epafroditus helande till Guds förbarmande. Här har du det. Helande som ett uttryck för Guds nåd. Inte som en rättighet som Gud ger oss om vi utövar rätt teknik. Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Ja, vid det här laget har vi börjat vänja oss vid ordet genast, som Markus ständigt använde för att föra berättelsen framåt. Vi hörde lite tidigare här av Fjällstedt att spetälska, enligt många bibelforskare, är en bild av synden. Den beskrivs som en frätande sjukdom som oundvikligen dödar den drabbade om inget görs för att stoppa förloppet. Det är en intressant liknelse att likna synden vid spetälska. I första Johannesbrev 1 och 7 läser vi: men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Lägg märke till ordet rening används när det gäller synden. I första Johannesbrev 1 och 9: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och Fjällstedt skriver därför: lika gärna som den spetälske ville bli frisk, lika gärna ville Jesus göra honom ren. Vill du bli ren från syndens spetälska, så vill han göra dig ren. Bed honom om det och ta honom på orden då han säger: jag vill bli ren. Och det här är ett underbart tema, att bli renad från synd, som man blev renad från spetälskan. I andra kungaboken 5 så kan vi läsa om Naman den spetälske. Och i den finns det många spännande evangeliska poänger. Det står så här: Naman, den arameiske kungens högste befälhavare, hade stort anseende hos sin herre och var mycket aktad. Ty genom honom hade herren givit seger åt Aram. Han var en modig stridsman, men spetälsk. Arameerna hade en gång dragit ut på strövtåg och som fånge från Israels land fört med sig en ung flicka som kom i tjänst hos Namans hustru. Flickan sa till sin matmor: tänk om min herre vore hos profeten i Samaria, då skulle han befria honom från hans spetälska. Kungen i Aram svarade: res du dit så ska jag skicka brev till kungen i Israel. Och lite längre fram: så for Naman iväg och tog med sig 10 talenter silver och 6000 siklar guld och dessutom 10 högtidsdräkter. Så kom Naman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ut ett bud till honom och lät säga: gå iväg och tvätta dig 7 gånger i Jordan, så ska ditt kött bli friskt igen och du blir ren. Men Naman blev vred och for sin väg och sade: jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herren, sin Guds namn, och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar, bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna tvättat mig i dem för att bli ren. Så vände han om och for sin väg i vrede. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sade: min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu, då han endast har sagt till dig: tvätta dig så blir du ren. Då for han ner och doppade sig i Jordan 7 gånger, så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött, och han blev ren. Mycket, mycket intressant. Det finns många evangeliska poänger. Spetälskan, en bild på synden. Naman, som är en hedning. Profeten. Alltså att Jesus ibland benämns med namnet profeten i Nya testamentet, även fast han var mycket mer än en profet. Men han är ju Messias, Guds son av evighet, som ibland får namnet profeten. Naaman vill betala, men det är gratis. Flodens vatten. Jesus talar mycket om vatten som inte blir född av vatten och ande. Den som tror på mig och hans innerste ska strömmar av levande vatten flyta fram. Att han fick doppa sig. Bild på att ett bad till nyfödelse och dopet i vatten. Han fick doppa sig 7 gånger. 7 är fullhetens tal. Det är någonting fullkomligt som sker. Han blir frisk som en ung pojke. Också en bild på att bli född på nytt. Att bli ung på nytt, så att säga, andligt talat. Och fullständigt ren. Det är enormt mycket av evangelium i berättelsen om Naaman och hans betelska. Om hur syndiga hedningar får komma till Messias utan betalning och utan gärningar. Får doppa sig i nådens flod, som är det fullkomliga frälsningsverket. Och bli en ny skapelse i Kristus Jesus i total renhet. Ja, det är en underbar predikotext. Vi läser vidare från vers 43 där. Sedan skickade Jesus iväg honom och sa det strängt: se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Ja, så var det skulle gå till. Det verkar som att Jesus ville undvika mirakelsensation till förmån för det predikade ordets evangelium. Det har vi sett i tidigare textavsnitt. Och förutom det så ville han inte heller att någon skulle förkunna honom som Messias förrän efter uppståndelsen, för att evangeliet inte skulle förkunnas ofullständigt. Men här ser vi också ytterligare omsorgsdimensioner i Jesus stränga förbud om att inte berätta för någon innan han hade visat sig för prästerna i templet. Studiebibeln kommenterar det här och det står så här: Jesus visste att mannen skulle bli för ivrig i sin tacksamhet och därmed bli orsak till att det väcktes en storm av ovälkommen popularitet för Jesus och ge honom rykte som undergörare. Han var inte intresserad av att bli känd som detta. När man skadar sanningens sak genom att tala är det rätt att tiga. Antagligen var mannen inte själv klar över hur stor skada han vållade verksamheten i synagogorna, som det berättas om i vers 39. För den fick nämligen avbrytas nu. Det är inte svårt att förstå varför mannen var mycket tacksam och ville ge uttryck för det. Men genom att prata vitt och brett om det bröt han mot den uttryckliga befallning han fått av Jesus. Och det som blev gjort i tacksamhet och viss god tro blev till skada. Jag tycker det är oerhört intressant. I 2000-talets sensationsmarknadsföring av Jesus som undergörare, med de här djupa studierna av hur Jesus vill att det ska gå till, och vad som egentligen är det allra viktigaste. Även här har Fjellstedt en viktig kommentar: det var angeläget för den hjälpte att behållas i ödmjukhet. En opassande framfusighet kan orsaka lika mycket skada som en opassande tillbakadragenhet. Han skulle visa sig för prästen och bära fram ett offer enligt lagen. På så sätt blev det till ett vittnesbörd för dem, nämligen prästerna. Det blev ju ett vittnesbörd för dem. Om de fick anledning att tro på Jesus som deras rätte Messias. Men det blev också ett vittnesbörd emot dem. Om de trots så tydliga tecken fortsatte i sin otro och tvivel om att Jesus var sänd från Gud. De skulle åtminstone inte kunna påstå att Jesus upphävde lagen när han så noga föreskrev att de helade skulle följa lagens krav och visa sig för prästen. Så, vi kan alltså se att även i tider av entusiasm och framgång är Guds ordningar och Jesu prioriteringar och bud viktiga. Och de ska skapa strukturer och former så att det goda verket inte rinner ut i sanden.